Vet du, på tisdagar så har vi teamsamling. Vi träffas hela gänget. Vi är ju inte så där jättemånga anställda i församlingen. Det är Aron, Evelina och jag som är anställda. Men teamet är lite större än så. Vi är ett gäng. Nils brukar vara med. Danne brukar vara med. Alex och Noah som är praktikanter från Götabro. Denna heliga plats i Götabro. Där träffade jag min fru. Amen. Ja, men vi träffas om i tisdags så gick vi in hit. Vi brukar sitta inne på expeditionen. Men vi gick in hit i kyrksalen och bad för den här helgen. Och vet du, vi bad att du skulle få möta Gud. Det är det vi bad om. Och vi gick runt här bland bänken. Vi la händerna på varje stol i den här lokalen. Inte för att vi tror att det är något magiskt i det. Men vi bad att den som sitter på den här stolen ska få möta Jesus idag under den här helgen. Så där du sitter nu, den stolen är inbädd, förstår du. Du kommer inte undan. Amen. Jag vill säga, antingen du vill det eller inte så ska du få möta Jesus idag. Ja, det är nog lite frivilligt, jag vet inte. Du vet, ibland dyker han bara upp. Vilken fantastisk påskhelg vi har haft i den här kyrkan. Jag är så glad. Du vet, vi hade, som Nils berättade, vi hade gett en stund med nattvard och Gud var där. Och långfredagens gudstjänst, Evelina predikade så starkt om kärleken som inte släpper taget. Och sen så hade vi påskafton om den tysta lördagen, Danne predikade så starkt att vi fick vittnesbörd och om liksom att fortsätta att vara hungrig även när det är tyst, även om det är stilla, även om man liksom inte hör eller ser eller märker någonting. Om det är liksom som du är i graven, fortsätt att söka Jesus, fortsätt att sträcka dig efter honom. Amen. Amen. Jag kan ju säga, du vet, att ha sådana här medarbetare som jag har i den här församlingen. Det är både väldigt härligt. Men man hamnar också i någon sorts prestationsångest. Liksom. För de är så sjukt bra. Du vet, de är ju så unga. De har ju liksom knappt kommit upp blöjstadiet. Men du vet, de är så otroligt hängivna och duktiga. Och fantastiska. De är mycket bättre än vad jag var när jag var liksom 25-30 år. Men någon som säger att de är mycket bättre än vad du är nu. Jo, jag vet. Men då ber jag. Jag är så tacksam. Amen. Halleluja. Vi har följt Jesus i måltiden med de som stod honom närmast. Och när han med några få ord, har du tänkt på det? Med några få ord den kvällen när han käkar påskmåltiden med sina närmaste, så säger Jesus några få ord som förändrar hela tillvaron. Liksom radikalt förändrar villkoren för mänsklighetens gemenskap med Gud. När han säger, detta är det nya förbundet. Och det förutsätter ju, men om det finns ett nytt, då har det ju funnits ett gammalt och det gjorde det ju. Och med de orden när Jesus säger att detta är det nya förbundet, så ändras villkoren från du ska och du ska inte till han har gjort allt som behövs. Amen. Det är en game changer. Och vi följde Jesus till kampens Getsemane. Vi följde honom fram och tillbaka mellan Herodes och Pilatus. Vi följde honom i hånet och i slagen och i föraktet. Och när Evelina predikade i fredags så var det som att vi kunde höra Jesu rop från korset. När han ropar ut, min Gud, varför har du övergett mig? Och det var ett rop, älskade vänner, som inte bara var hans. Det är människan Jesus som ropar och citerar från psalm 22. Och han ropar liksom, och hela mänsklighetens vägnar, Gud, varför har du övergett oss? Och Guds svar kommer en liten stund senare. Men när Jesus gav upp andan så brister förhänget i templet ända uppifrån och hela vägen ner. Och så öppnas vägen in till Guds tron, till nådens tron för varenda människa. Så Guds svar på mänsklighetens rop, Gud, varför har du övergett oss? Svaret på det är, det har jag inte. Det är öppet. Och då har Jesus redan ropat en gång till, ett triumfens rop. Det är fullbordat. Tetelestai. Allt är klart. De la honom i en grav, en lånad grav. Den tillhörde Josef från Arimatea. Han var medlem i Stora rådet. Men han gillade inte domen mot Jesus. Han hade liksom en annan uppfattning. Jag tror han reserverade sig mot beslutet. Han tyckte att rådet handlade fel. Så gick han till Pilatus och så ber han, kan jag få ta ner kroppen? Kan jag få begrava Jesus? Kan jag få ge honom den äran? Och så fick han det tillståndet. Du vet, överste prästerna, det här är så roligt. Överste prästerna, fariserna var jättenervösa. Och Jesus hade ju sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Så de gick till Pilatus och begärde en vaktstyrka. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades överste prästerna och fariserna hos Pilatus. De sa, herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa medan han ännu levde, efter tre dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen. Så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sen säga till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Och jag älskar Pilatus svar. Pilatus sa till honom, här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. Det var som han liksom anade att det här kommer vi inte att fixa. Och nu läser vi påskdagens text om uppståndelsen. Efter sabbaten, Matteus 28, efter sabbaten i gryningen den första veckodagen, vi hörde det här i sången i början av gudstjänsten, gick Maria Magdalena, eller Maria från Magdala, och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning. För en Herrens ängel kom ner från himlen, gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Lyssna på de här orden. Han är inte här. Halleluja. Han har uppstått som han sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. Det skiljer sig lite grann om hur de fyra evangelierna liksom presenterar den här händelsen. Det är inte exakt samma antal kvinnor med i de här olika berättelserna. Men det finns en kvinna som är med i alla de här berättelserna. Maria från Magdala, eller Maria Magdalena. Hos Matteus och Markus och Lukas så är hon en i gruppen av kvinnor som kommer till graven. Och hon nämns alltid först. Och Johannes berättelse så är hon den enda som nämns. Och det finns en tydlig skillnad mellan Maria från Magdala och den här gruppen av män som följde Jesus. För Maria från Magdala backade inte. Hon svek inte. Hon övergav inte Jesus. Vi säger ju det ibland, det sjunger ibland och liksom lyfter upp det där, försöker poängtera det. Vet, Jesus, han dog ensam och övergiven. Det är inte riktigt sant. Det fanns några som var där. Maria var en av dem. Hon var där vid korsfästelsen. Hon följde med när Josef från Arimatea begravde Jesus. Hon och den andra Maria satt kvar mitt emot graven, står det. Hon är den första som får möta Jesus efter uppståndelsen. Hon lämnade inte. Hon gav inte upp. Hon var där. Så fylld av kärlek till Jesus. Så hängiven. Och så överlåten. Och det kanske inte är så konstigt. För antagligen så var hon den av lärjungarna som hade upplevt den mest radikala förvandlingen. Bibeln säger att Jesus hade befriat henne från 7 demoner. Hon hade levt ett tufft liv. Och vi vet inte exakt vad hon hade varit med om, vad hon hade varit utsatt för. Men vad det var en var som hade fyllt hennes inre med ett sånt mörker, så hade Jesus gjort henne fri från det. Gjort henne hel. Det är klart att hon älskade honom. Lyssna nu. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sittande där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. Och frågade henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: Rabboni. Det betyder lärare. Och det är från det här ögonblicket. Det är som om hela världen står still under några sekunder. Det är från det här ögonblicket som evangeliet börjar spridas. För du vet, utan uppståndelsen så hade antagligen varken du eller jag ens hört talas om Jesus. Låt det sjunka in. Den här lilla rörelsen, så där 120 personer när det kommer till själva kärnan av rörelsen, i ett litet ockuperat land i Mellanöstern, hade snabbt upplöst och ebbat ut om det inte vore för uppståndelsen. På sin höjd hade det som lämnats kvar åt eftervärlden varit det som historieskrivarna liksom Josefus och Tacitus skrev om Jesus. Och det hade inte nått dig och inte mig heller. Uppståndelsen är en verklig sån här game changer. Utan den vore allt meningslöst, skriver Paulus. Daniel citerade det bibelstället igår. Jag vill läsa det igen. Det står så här. Första Korintherbrevet 15. Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Även er tro är meningslös. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. I så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet som vi har ett hopp till Kristus, så är vi de ömkligaste av alla människor. Vet jag, får ibland frågan, har fått då och då genom livet, om du verkligen tror på att Jesus uppstod bokstavligt och fysiskt. Och det gör jag av hela mitt hjärta, och det är ju inte så konstigt. En Gud som kan skapa den här världen kan väl uppväcka från de döda. Och grejen är att min tro skulle ju inte ha någon som helst bäring om inte Jesus uppstod. Jag skulle inte ha någonting att predika. Och ska man vara riktigt ärlig, mitt liv skulle inte ha någon mening. Inte ditt heller. Min synd skulle inte vara förlåten om inte Jesus uppstod. Vi skulle vara de ömkligaste av alla människor. Eller som Nubibeln översätter det, då är det verkligen mer synd om oss än om någon annan. Och det är faktiskt, om jag ska vara ärlig, ett av de bibelställen där jag har lite svårt att följa Paulus resonemang. För om Jesus inte har uppstått så är det ju lika synd om alla människor. Det hade Strindberg rätt, det är synd om människorna. För då finns ingen frälsning. Och då finns inget hopp. Och då finns ingen framtid. Och så fortsätter ju Paulus och säger, men nu har Kristus verkligen uppstått. Från de döda som förstlingen av de insomnade. Vår tro är inte meningslös. För Jesus har uppstått. Vår predikan är inte tomma ord. För Jesus har uppstått. Hoppet lever. För att Jesus har uppstått. Hoppet om skapelsens upprättelse. Hoppet om en upprättad mänsklighet. Hoppet som Gud har gett. Löftena som Gud har gett. Håller att lita på därför att Jesus har uppstått. Och din synd och min synd är utplånad för att Jesus har uppstått. Jag skulle kunna fortsätta hela den här dagen med att tala om hur uppståndelsen påverkar ditt och mitt liv. Hur uppståndelsen påverkar ditt och mitt hopp. Hur uppståndelsen påverkar din och min framtid. Men grejen är att det finns en dimension till. Ännu en game changer faktiskt. Som vi ofta glömmer bort, jag med, när vi predikar påskens budskap. Någonting som jag tror är en sån viktig del i vårt budskap när vi talar om vad Jesu död och Jesu uppståndelse betyder. För när Paulus undervisar om vad som egentligen hände under påsken så lyfter han fram ett steg till. Det står så här i Efeserbrevets första kapitel. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Alltså Paulus ber därför att det finns någonting som vi behöver förstå. Är du med mig nu? Det är någonting som vi behöver få in i vårt system, i våra tankar, i vårt sinne. Det är någonting som inte handlar om intellektuell kunskap utan som är någonting som Gud vill visa oss som tror genom sin ande, ge oss uppenbarelse på. Och det här är någonting viktigt, skriver Paulus. För om vi inte har den här uppenbarelsen utan den här insikten så får vi inte rätt kunskap om Gud. Då är det någonting som fattas. Då missar vi någonting. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Alltså det är någonting som handlar om vårt hopp. Någonting som handlar om arvet. Det vill säga, det handlar om någonting som Gud vill ge till oss. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så det handlar om att Gud genom Jesus har makt att göra i oss. Eller för oss som det står i den engelska översättningen. Det väcker ju en viss nyfikenhet kan jag känna. Vad är det Paulus talar om? Och det ska vi prata om nästa söndag. Nej, jag bara skojar. Vi tar det nu, när vi ändå håller på, eller hur? Ja. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och... Okej, det är det här vi talar om idag på påskdagen. Men det kommer uppenbarligen någonting mer. Vadå? Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över. Säg högt över. Säg det igen. Högt över. Alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Hur många namn kan nämnas? Det är rätt många namn som skulle kunna nämnas. Var alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan nästa tidsålder också, den kommande. Allt låg han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vad är det vi behöver förstå? Vad är det som vi behöver få andens uppenbarelse över så att vi får en rätt kunskap? Jag menar så här. Alltså uppståndelsen är liksom inte det lyckliga slutet på evangeliernas berättelse. Utan uppståndelsen är startpunkten för det nya förbund som Jesus instiftade. Det är startpunkten för en helt ny tid. För när Jesus uppstod så intog han också universums tron. Och om du någon gång funderar på, jag vet inte om du gör det, men om du någon gång funderar på vad gör Jesus just nu? Så säger Bibeln att sanningen är att han regerar. Amen. Det är vad han gör. Vad sysslar Jesus med? Han utövar sin makt, sitt herravälde över den här världen. Nej. Joho. Halleluja. Det där är ju någonting som vi tenderar lite grann att flytta fram och skjuta upp till framtiden. Ja, men en dag kommer Jesus att regera. Men Bibeln är väldigt tydlig. Jesus regerar nu. Han sitter på tronen nu. Jesus regerar här och nu över alla de där sakerna i livet som plågar dig. Över alla de där situationerna som förvirrar dig. Och över allt det där som gör så ont. Och över allt det där som skapar sorg och förtvivlan i ditt liv. Jesus regerar nu. Jesus är Herre nu. Allt är lagt under honom nu. Och det här är ju inte någon enstaka undervisning i förbigående, utan det är ett av Paulus huvudteman. Samma sak finns i Filipperbrevet. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Ja, det är ju lätt att säga. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv. Tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud, Fadern till ära. Du vet, det här handlar inte om framtiden. Det står att Gud har upphöjt honom. Inte att han ska göra det, han har upphöjt honom. Gud ska inte ge honom det namn som är över alla andra. Gud har gett honom det namn som är över alla andra namn. Jesus är, älskade vän, Jesus är Herre här och nu. Och han sitter på tronen nu. Och det kommer en dag, jag älskar det här, det kommer en dag när kungen ska säga kom, ni är min fars välsignade. Då pratar han om dig och mig. Och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. Alltså det kommer en dag när Jesu makt, hans upphöjdhet, när den liksom kulminerar, när den pikar. När den bryter igenom totalt. Och den fullheten väntar vi fortfarande på. Men det är liksom inte en väntan i osäkerhet. Hallå? Det är inte lite osäkert, hur kommer det att gå? Liksom? Jag använder ibland en rätt så usel men dock bild. Alltså man kan ju leda, det gjorde jag ofta när jag spelade fotboll, man kan leda en fotbollsmatch med 250-0. Liksom. Eller, har du gjort det, Danne? Nej, du är inte från Malmö. Alltså, om man nu skulle leda en fotbollsmatch med 250-0 efter 10 minuter så vet man liksom hur det kommer att gå, eller hur? Det är svårt att tänka sig att motståndarna repar sig, eller hur? Ja. Vi vet hur det kommer att sluta. Men matchen är 90 minuter. Är du med? Det är liksom över, men det är inte över. Fast det är över. Halleluja. Det är Hebreerbrevets författare som inte var så intresserad av fotboll. Uttrycker hela den här grejen så otroligt fint och tydligt. Han citerar psalm 8 i Hebreerbrevet 2. Och så tar han med det här. Allt lade under hans fötter. Det är profetiskt. Det handlar om Jesus. Och han förklarar sedan att när han la allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Och så kommer den här meningen. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Och så där är det ju ibland i alla fall. Vi ser inte alltid att Jesus har besegrat all ondska. Vi ser inte alltid att allting är underlagt honom. Att han är högt över allting. Ibland verkar det ju nästan som att mörkret inte är besegrat, eller hur? Har du varit i en sån situation någon gång när man det verkar som om mörkret fortfarande har makten? Och ibland säger alla omständigheter, liksom ropar till oss att det finns inget hopp, det är kört. Och så kommer den där versen, jag älskar den versen, det jag håller på att säga, det är nog den vers jag älskar mest av alla. Nej, det är inte, men jo, ja. Men vi ser Jesus. Vi ser inte att allt är underlagt honom. Vi ser inte att fienden är besegrad. Vi ser inte att mörkret är besegrat. Vi ser inte alltid att Jesus har all makt. Men vi ser honom. Och det räcker. Vi ser honom och det är nog. Och när vi är i de här situationerna som vi hörde igår kväll. När vi är i de här situationerna. När det liksom det är tyst eller det är dött. Eller när till och med hela mörkret står emot oss. När det är iskallt och man liksom inte ser någon utväg. Så fortsätter vi att ha vår förväntan på honom. Då fortsätter vi att sträcka oss efter honom. Hebreerbrevets författare fortsätter i det 12:e kapitlet och säger, och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Amen. Varför det? Därför att han är trons upphovsman och fullkomnare. När allting talar mot dig, när allting går emot dig, när varje omständighet i ditt liv så att det inte är lönt att tro på Jesus. När allting säger, när kanske till och med dina vänner säger, du kanske har samma typ av vänner som Jobb hade. De säger, ja men det här går inte. Tala ut mot Gud och ge upp. Du kanske har vänner som säger, det är ingen idé. Det här kommer aldrig att funka. Du kanske intalar dig själv, det kommer inte att funka. Jag kommer aldrig få något genombrott. Jag får aldrig det där jobbet. Jag får aldrig den där mannen eller frun. Eller jag kommer aldrig att bli helad från den här sjukdomen. Eller jag kommer alltid att kämpa med den här synden. Det finns ingen seger för mig. Det funkar inte i mitt liv. Så säger Guds ord. Fortsätt att se upp till honom.
Amen.
Amen. Fortsätt att fästa blicken på honom. Fortsätt att sätta din förväntan till honom. Fortsätt att sträcka dig efter honom. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Det gjorde han för dig. Utan att bry sig om skammen. Han tog din skam. Och vad hände? Och han sitter nu på högra sidan. Och om Guds tron. Och han sitter där för dig. Så fortsätt att hålla blicken på honom. Fortsätt att sträcka dig efter honom. Vi sjunger någon lovsång. Jag vill se dig upphöjd. Överallt. Se dig när du strålar som solen. Töm ut din kärlek och kraft. Håll blicken på honom. Håll blicken på Jesus Kristus. När det är som allra mörkast. När det är som allra tuffast. När det är som allra jobbigast. Håll blicken på Jesus. Vad är min poäng? Fram till den dag när Guds rike bryter igenom totalt och kung Jesus säger: kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som står berett för er. Fram till den dagen så är du aldrig ensam i din kamp. Du är aldrig övergiven i din sorg. Du är aldrig utlämnad till din egen kraft eller till din egen förmåga. Det som vi Liverpool fans brukar sjunga: you never walk alone. Du vandrar aldrig ensam. Du borde lära dig den sången där. Det finns många här framme som håller på fel lag i fotboll. Du vandrar aldrig ensam. Och det handlar inte om fotboll. Och det handlar inte om någonting sånt. Det handlar om att Jesus Kristus går vid din sida. Han är där. Vi talar ofta om den här spänningen, speciellt vi som håller på och nördar in på teologi. Vi gillar att prata om den här spänningen i det som vi kallar för redan nu men ännu inte. Och det där är en viktig och riktig teologisk förklaring på den verklighet vi lever i. Allt är underlagt Jesus, men vi ser ännu inte att allt är underlagt honom. Men grejen är, och jag har tänkt på det här för mig själv och för mitt eget liv och min egen tjänst, att det finns en risk att vår betoning hamnar väldigt mycket på ännu inte. Och det finns en risk att vi glömmer bort redan nu. Därför redan nu verkar Guds rikets krafter. Redan nu är Jesus på tronen. Redan nu har han besegrat varje fiende. Vet, Guds rike är inte bara vårt framtida hopp. Vi tillhör det riket här och nu. Jesus är vår uppståndne frälsare, men han är också vår segrande kung. Han har vunnit seger. Han har vunnit seger över synden, över döden, över sjukdomen, över mörkret. Och han som bär det namn som är över alla andra namn. Han som sitter på tronen. Han är på din sida och han besegrar dina fiender. Han besegrar det som plågar dig. Om du låter honom göra det. Om vi sträcker oss efter honom. Om vi fortsätter ha blicken på honom. Och vet du vad Bibeln säger? Ja, det vet du. En del vet du. Bibeln säger: Jesus sitter inte ensam på faderns högra sida. Amen. Efesierbrevet 2. Av nåden är frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Wow. Vi är ju här, liksom jag är medveten om det. Jag är också här. Vi lever i den här världen med allt vad det innebär av kamp och mörker och trasighet. Men vi är också och samtidigt där. I Jesus Kristus. Där han sitter på Faderns högra sida. Vi är med honom och han är med oss. Det är därför det inte blir tomma ord. När vi sjunger, som vi ska göra om en liten stund. När vi sjunger, vi vill proklamera namnet Jesus. Över varje hjärta, varje själ. För i hans närhet finns det frid för vissa. För alla. I namnet Jesus. Vi vill proklamera namnet Jesus. Tills varje mörkt beroende bryts ner. Tänk om du skulle låta Jesus bryta ner ditt beroende idag. Det där mörka. Det där som du inte berättar för någon. Det där som du inte behöver berätta för någon här och nu heller. Men som du kan få lämna till Jesus här och nu. Vi vill proklamera namnet Jesus. Över det som binder dig, det som håller dig fången, det som trycker ner dig, det som fångar ditt sinne fast du inte vill. Vi vill proklamera namnet Jesus. Förkunna, det finns hopp. Det finns frihet. I namnet Jesus. Vi vill proklamera namnet Jesus över depression och bundenhet. Till alla de i ångest och i rädsla, namnet Jesus. Varför tror du Maria från Magdala älskade Jesus? Så innerligt. Därför han hade tagit henne ut ur mörkret. Men han hade också tagit mörkret ut ur henne. Och du kanske har kommit ut ur mörkret. Tagit emot Jesus. Tagit de första. Men vet du, Jesus kan plocka mörkret ut ur dig. Den här hängivenheten, den här överlåtelsen till Jesus. Jag har sett den ibland. Såg den för några veckor sedan i Laos. Hos en del av flickorna. Sen vi har varit med och räddat ut ur trafficking. Ut ur mörkret. Och grejen är, och det vet de. Och det vet Samuel och Tuck som jobbar med dem. Det räcker inte att de här flickorna får komma ut ur mörkret. Utan mörkret måste drivas ut ur dem också. Vi vill proklamera namnet Jesus. Över all depression och all bundenhet. Så att du blir fri. Vet du, oavsett din situation Jesu död, hans uppståndelse och den plats han har fått av Gud Fader. Upphöjd överallt och med det namn som är över alla namn. Älskade vän, det är ditt hopp för framtiden. Men det är också ditt hopp idag. Och just nu. Och just här. Namnet Jesus är ditt hopp. Lovsångarna, ni kan gå upp. Och vet du, jag tror att vi ska be innan vi firar natt. Vi ska fira natt två tillsammans. Det gjorde vi i torsdags, men det kan vi göra idag igen. Vi ska göra det om en stund, men jag bara känner att vi ska be. Eller sagt, vi ska inte ens be. Vi ska proklamera namnet Jesus. Jag skulle bara vilja att du böjer dig inför Jesus just nu. Bara stanna upp inför honom. Böj ditt huvud. Slut ögonen. Berätta för Jesus, vad är det du behöver? Vi har bett, som jag sa, för varenda plats här, inte för stolarna utan för den som sitter i de här stolarna, att du ska få möta Jesus. Men det är ju fortfarande helt frivilligt. Men vi kommer göra så här idag. Det här gör vi inte alltid. Vi brukar alltid erbjuda hjälp i bön, men idag ska vi göra det på ett lite annorlunda sätt. Om du känner, jag vill verkligen möta Jesus idag. Det kanske finns grejer i ditt liv som du behöver få hjälp med, som han kan hjälpa dig med, för han har redan besegrat allt. Eller om du bara känner, ja, men jag behöver möta honom igen. Vi pratade om igår kväll, jag behöver möta Jesus. Jag behöver ett möte med den levande Jesus. Det är så lätt att det går slentrian i allting. Man går till kyrkan och man ber sina böner, läser sin bibel. Men liksom det, livet med Jesus är ju inte tänkt att vara ett slentrians liv. Utan det är ju tänkt att verkligen vara ett liv fyllt av hans härlighet och hans kraft. Och det kanske är jättelänge sedan någon bad för dig, någon la sina händer på dig. Det kanske är jättelänge sedan du verkligen hade ett sånt där genomgripande möte med Jesus Kristus. Och du vet vad det betyder. Du vet hur det har förvandlat dig förut. Men det har liksom inte blivit av. Det kan vara flera år sedan. Jag skulle bara vilja, om du har den längtan, jag vill möta Jesus. Så medan vi är i lovsång nu, så bara kom fram och ställ dig här på en rad. Och sen så kommer vi några stycken att bara lägga handen på dig. Vi kommer inte att be för dig. Vi kommer bara att tala ut namnet Jesus över ditt liv, över din situation. Därför det här handlar ju inte om någon av oss. Det handlar inte om hur vi kan formulera en bön. Det handlar inte om någonting annat än att han har det namn som är över alla andra namn. Så vi kommer att proklamera namnet Jesus över din sjukdom. Över din svaga kropp. Över ditt själsliv som liksom spelar dig spratt och inte funkar, eller vad det nu är. Vi kommer att tala ut namnet Jesus över den där trasiga relationen som du längtar efter att den skulle bli hel. Vi kommer att tala ut namnet Jesus över arbetslöshet, över depression, över bundenhet, över synd, över vad det än är. Och grejen är att du behöver inte berätta för någon av oss vad det handlar om. Det är en grej mellan dig och Jesus. Men vi möter honom tillsammans. Just nu så ska vi resa på oss och göra det lätt. Och så sjunger vi. Och så bara kommer vi och ställer oss här om du längtar efter Jesus. Jag har ingen prestige i detta. Jag behöver inte ha många här. Men om det finns en som känner jag vill möta Jesus idag, så är du välkommen. Kom i Jesu namn.